Hamza Aftoni, podden Heltidsproffs. Ni vet hur jag gör det. Jag bara kör rakt på sak. Idag kör vi rakt på sak med ingen mindre än dagens gäst, Henok Goitom. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Tack för att du ville ställa upp.
Inga problem.
Du har precis kommit från träningen.
Precis. Det är skönt att prata med vettiga människor.
Det var 10 sekunder och jag vet. Valla, bro, tack. Tack så jättemycket. 36 år gammal, från Husby. Representerar AIK för tillfället. Hur känns det att representera ett lag i ens egna stad?
Man måste nog gå lite tillbaka i tiden och se hur AIK var format på till exempel 90-talet. Det fanns inte så många som oss. Sen så med tiden har det kommit och sen så fick man vara lagkapten och sen direkt var med SM-guld med ganska många spelare från Stockholm. Så på ett sätt det känns som AIK representerar alla människor i Stockholm och på det sättet så är man extra stolt.
Damn, han gav mig en lavett med det svaret. Podden går ut på väldigt enkla grejer egentligen.
Mm-hmm.
Jag förklarar lite innan till dig att det är några lappar med olika ämnen. Antingen så är vi spontana och bara lägger dem smack, så drar du ett kort och så snackar vi om det ämne som dyker upp. Eller så vänder vi så kan du se vad ämnen är.
Jag tror det är roligare med lite spontant.
Okay. Så att, då är vi bara så här. Så nu du kan landa hur som helst. Var som helst kan landa nu.
Ska vi se vad det står här då. Amatör till proffs.
När tog du det steget enligt dig?
Rent kontraktsmässigt eller tankemässigt? Är det olika?
Vi kan börja tankemässigt för sen gå över till kontraktsmässigt.
Jag har väl tagit fotboll lite grann som en klackspark. Jag spelade fotboll för att det var roligt när jag var yngre. Och på ett sätt allvarligt för att jag tränade med fotbollslag och sen direkt efter det var upp på gården och spela fotboll. Så på ett sätt så tränar man ju fotboll men inte tankemässigt utan man tänkte att det var roligt. Man är med grabbarna i samma förort. Och på den tiden så hade vi inte telefonen som idag. Så vi gjorde det ganska enkelt. Planen hette trean, 6:00.
Mm.
Det fanns ingen tidigare efter utan 6:00. Så vi var där 6:00 varje dag och spelade. Enda gång man inte gjorde det var antingen om du hade match med din egna lag. Eller att din morsa sa att det är dags för middag. Det är de här två sakerna. Eller den tredje, någon tog hem bollen.
Vad var er signal att det var dags att gå hem? Vi hade en signal alltid. När lampan tändes.
Lampan, ja, men
då var det kuta hem.
Det, eller att någon tog hem bollen. För det var alltid en som hade hand om bollen. Mm. Och man var tvungen att vara lite extra försiktig med honom. För man fick inte få honom att känna sig dålig. För då tar han bollen och så åker han hem och så har vi ingenting.
Mm.
Så fotboll har bara varit som en klackspark. Med det sagt, det betyder inte att jag gick ut på gatan. För jag visste ingenting annat än bara fotboll.
Mm.
Men sen runt när jag var 15-16 började jag gå upp till A-laget och fick A-lagskontrakt i Essingen, som det hette på den tiden. Då började det kännas lite proffsaktigt. Man började tänka på lite det här med kosten, sömn.
Så runt 16 års åldern började du känna det?
Ja, och det var också då jag hade massa kompisar i juniorlaget, eller ungdomslaget. Men när du går till A-laget, det är inte många som följer efter.
Mm.
Så då måste du ta ett steg att okej, nu det här sociala mer eller mindre försvinner. Och då är det så, okej, vad vill jag göra nu? Vill jag gå med mina kompisar? Men jag har andra mål.
Mm.
Och just där började proffs tänka på riktigt.
Vilket val tog du?
Vad sa du?
Vilket val tog du där och då? Var det uppenbart att du skulle släppa dina kompisar och satsa?
Ja, det var, ja, man hade för stor kärlek till fotboll. Och sen så hade jag också min pappa som han har spelat basket tidigare. Spelat fotboll tidigare. Han vet om hur man ska tänka man är i den åldern. Så att vi hade en stig som jag följde. Och sen så fort jag gick ifrån den här stigen på något sätt, han tog tillbaka mig. Och sen, du vet, även fotboll, skolan ville han att jag skulle satsa på. Så att fanns frihet, men så fort man börjar gå ur den här stigen. Mm. Vet, och vid den åldern, det är väldigt svårt att veta vilka beslut som är bra. För man har bara valt, man har bara levt i 14, 15, 16 år.
Exakt.
Men på den tiden har min pappa som kunde varit ungefär 35-40 års åldern som har levt ganska länge. Så han vet ju. Han vet vilka som har misslyckats. Han vet vilka som har lyckats.
Han har sett mönstren liksom.
Han har sett mönstret, precis. Och det är därför man också säger att de unga ska alltid prata med de äldre. För de vet. Både de som har lyckats men också de som har misslyckats. Man kan alltid lära sig av de som har misslyckats också.
Vi kommer tillbaka från amatör till proffs. Men du sa att unga borde lyssna på de äldre. Nu är du den äldre. Nu är du din pappas ålder. Hur känner du att de unga approachar dig? Och hur approachar de dig?
Jag har en filosofi att om en ung spelare vill ha hjälp, jag finns där. Men om en ung spelare inte vill ha hjälp, han känner att han kan allting, man kan inte tvinga honom. För nästan att det är nästan det blir till och med värre när du liksom försöker få någon att förstå att ej, men gör inte det här, gör inte det, för han kommer ändå inte lyssna på dig. Så till slutändan, det handlar om mottagaren, hur pass mottaglig han är och vilken ödmjukhet han har. Så den som vill bli hjälpt, inga problem. Den som inte vill bli hjälp, kanske får hjälp på någon annanstans. Det är inte så att jag hjälper alla, utan jag tror att alla känner att de har någon som de kan hjälpas av. Så att man ska nog inte leka Jesus, som man får se så att säga. Jag kan frälsa alla, utan man hjälper de som vill bli hjälpta.
Hur är det idag? Hur är klimatet idag? Ber folk dig om hjälp?
Ja, det finns många som vill ha hjälp. Och sen tror jag så här att de vill ju fråga mer hjälp om första rådet är ett bra råd som de får en sån här aha-upplevelse. Då fortsätter du bara. Och då bara söks de in liksom. Och vissa känner att de inte vill ha hjälp. Och det är fine det också.
Men vem är personen för dig när du var yngre?
Och det här är också det. Klimatet är förändrat nu. Om du kollar i Allsvenskan, många spelare finns från förorten. Många som blir äldre, många som spelar ganska länge i Allsvenskan. Och när de unga från förorten kommer nu, de kan se upp till någon. När jag var yngre, mamma hade sett upp till. Jag såg upp till George Weah som spelade i Milan. Så att den som...
Vad är det här, bror? Vad är det
här? Så att så egentligen, den som egentligen rådde mig till saker och ting, det var min pappa. Han hade koll på allting. Han var min tränare när jag var yngre. Han var med under hela liksom uppväxten med fotbollen. Så att mycket är med på honom. Och han visste också om vilka kompisar jag skulle välja också. Han sa att den här, vet du, var försiktig med den här. De här är bra människor. För i slutändan, visst, man går ut med en uppfostran från föräldrarna. Men när man går ut med sina kompisar, de kan påverka den också. Och dina föräldrar, om du ser till att ha stenkoll på vilka dina kompisar är, då kommer du se till att vara bra människa också.
Men var du mottaglig för att låta dina föräldrar berätta till dig?
Ja, vi hade den approachen i familjen. Det fanns liksom ingen kaxighet. Man var väldigt, lite grann så här, oavsett om dina föräldrar har fel eller inte, de har alltid rätt. Det är liksom den respekten man hade för sina föräldrar. Sen ju äldre man blir, de förstår ju att man kan prata med vuxen till vuxen. Men i början, det är klart att vuxen och barn, man säger bara göra till allting och hoppas att de vill ens bästa.
Vi kan gå tillbaka till amatör till proffs-tapken. Vasalund, rätta mig om jag har fel. Vasalund till Udinese.
Jag ska förklara. Jag började i Interhoj och de slår ihop sig med Essinge. Och Essing och Interhoj tillsammans slår ihop med Vasalund. Så egentligen det är en och samma förening som jag varit i. Och sen så när jag var 18, då slogs Essing och Vasalund ihop. Och båda två spelade i nuvarande division 1. Men i och med att båda lagen kan inte spela i samma serie, då valde de att Essing ska tillhöra division 3 och Vasalund division 1. Jag vet inte hur reglerna är idag, men på den tiden du fick inte göra mer än ett byte, en övergång på 12 månader.
Okay.
Så om jag skulle skriva över från Essinge till Vasalund, då är det en övergång.
Stopp.
Då får jag inte gå till Udinese. Så från april till juli, då spelade jag division 3. Fast jag skulle spela till division 1. Men bara för att jag ska kunna gå till Udinese under sommaren. Så att, det är en uppoffring för mig att göra.
Nu vill jag veta ännu mer. Hur gick den här karusellen?
Så... Tänk så här, första säsongen i januari, då ska jag börja och spela med division 1-laget.
Exakt.
Men då fick vi reda på den här regeln. Då var det bara, okej, du måste spela division 3 om du ska gå till Udinese under sommaren. Och du vet, division 3 på den tiden, alltså på riktigt, det var, jag var uppe till 6 på morgonen med grabbarna. Så gick jag direkt till match och kunde göra 2-3 mål, för det var så pass låg nivå. Men som tur är, jag tog också studenten juni, månaden efter. Jag blev klar för Udinese. Och det här man kan prata om tur, men också det här med att ta vara på tillfället. Jag var med U19-landslaget i, jag tror jag mötte Portugal. Och Udinese-scouterna var där och kollade på en annan spelare. De såg mig och tänkte, vem är den här spelaren? Och så en månad senare så är jag klar för Udinese. Så det jag menar är så här, ibland man kan prata om tur hit och dit.
Tror du på ödet?
Ja, jag tror på ödet. Men samtidigt så man kan inte bara säga, jag tror på ödet. Och sen så tar man inget ansvar. Utan någonstans finns ett ansvar i det här ödet.
Såklart.
Och varje träning, varje träningsmatch, varje match som du ens får bara en minut på planen, det är alltid någon som tittar. Kanske inte tittar på dig, men det är alltid någon som tittar och gör det extra, extra bra. För jag kommer ihåg, jag såg Cristiano Ronaldos första match, Sporting. Lite första, med hans match mot Manchester United. Jag var på provspel i Mallorca. Jag har ingen aning om Cristiano Ronaldo är. Jag ser den här första halvlek, tycker jag, vem är det här spelaren? Alltså, han gjorde så mycket kaos. Vad händer då? De gick på planen, Manchester United-spelaren, och sa, Alex Ferguson, han måste vi köpa. Varför han gjorde så mycket kaos? Men egentligen, de var inte där för honom. De var där för att vara en träningsmatch. Så att, tro på ödet, ja, men du måste också ta ansvar för dina handlingar.
Nu är du Udinese. Du är 18 år gammal.
18 år.
Och du nämnde George Weah. AC Milan. Jag dör för AC Milan. Så jag vill bara säga, innan vi går in på din resa i Udinese. Ni som är här i bakgrunden. Min bror här har gjort mål mot mina värsta rivaler. Därför är han en av mina favoriter, vill jag bara säga. Beskriv den känslan att göra mål mot Inter. Snälla.
Jag ska förklara en grej också för dig.
Ja.
Jag växte upp som Milan-fan också. Med Van Basten, Schullit, Rijkaard och hela det gänget. Så att när man får på in mot Inter, vi ligger under med 1-0. Jag var inte nervös, konstigt nog. Utan mest för mig bara så här. Kommer också, jag har väntat.
Spela Crespo inte då?
Minns
du vem som var i truppen?
Zlatan spelade Juventus då.
Mm.
Så jag vet inte om Crespo spelade i Inter eller inte.
Okay.
Men jag hade väntat ganska länge på min debut. Så pass länge att jag kände att jag förtjänade att spela tidigare. Så jag tror att jag var lite arg när jag kom in och kände att jag borde fått chansen tidigare. Vilket var bra, för då var man inte nervös. Men chansen kom och så gjorde man 1-1 i, jag tror det var 91 eller vad det var. Så att,
skönt.
Det var, ja, men det var lite konstigt, för när man gick hem, man förstod inte riktigt hur stort det var på den tiden. Jag hade inte heller sociala medier. Det var, liksom, det var väldigt svårt att få nyheten till dig.
Tidningar.
Men sen när man såg sin telefon, det var liksom 138 missade samtal eller vad det var. Så att, då var det stort. Då slog det in.
Berätta då, du kommer från Vasalund och Essingen och den blandningen, och du fick gå från division 1 till division 3 till Serie A-spel. Hur klarar sig din kropp fysiskt att göra den?
Ja, men fysiskt var helt okej. Alltså, jag var inte superstark, men vet, jag hade tempo till kroppen, jag hade smartness och som allt annat, oavsett om det är fotboll eller om det är jobb. När man kommer till ett nytt ställe så behöver man liksom tid för att anpassa sig. Det var det som behövdes, men sen så kanske så att steget kanske var för stort och då flyttade jag till Spanien. Och också för den anledningen att Spanien är annorlunda fotboll. I Spanien så är det mycket mer ytor, det är lite mer fram och tillbaka. Medan i Italien det är väldigt taktiskt, i alla fall på den tiden så var det mycket taktiskt, mycket defensivt. Så att flyttade till Spanien och sen så var jag där i bara 7-8 år.
Så din session i Udinese?
Två år. Men det var inte så mycket speltid.
Inte så mycket speltid. La Liga, jag har mitt lilla facit här. Rättar man mig fel, ännu en gång, 109 matcher.
Kan vara, jag har inte koll på. Ja. Det var 4-5 klubbar där. Så att det...
Vilken klubb kände du att du landade mest i?
Men i Ciudad de Murcia så var det var ju bra av flera anledningar. Det var både att man fick spela mycket, massa mål, men också att lagkompisarna, vi var verkligen som ett lag. Vi gick överallt vart vi skulle gå till. Sen så, de andra klubbar var mycket mer att alla vill ta din plats. Och du vet, du måste vässa armbågarna och säga att vet du vad, det spelar ingen roll. Om du tar min plats, jag ska ta din plats. Så det var mycket sånt och mycket mer att man fick låta sina vänner från Sverige komma ner och besöka en. För man hängde inte så mycket med dem i laget. För att det blir lite avundsjuka. Folk är där för, ja, men, för sin plats.
Vad folk vill jag göra liksom? För en tidigare intervju så fick jag höra att folk gick in för att skada sina egna kamrater för att...
Allt möjligt. Det är skada, det är inte passa, det är allt möjligt. Men i slutändan jag brukar alltid säga är, i den här världen, det är antingen du blir dödad eller du dödar själv. Det är punkt slut. Och i slutändan, det är de som du står till svars i, det är din familj och dina vänner. Allt annat, det är för mig, det är brus. Om du är snäll mot mig, jag är snäll mot dig, är du inte det, det är fine. Det är för mig, det är inte det livet går ut på.
Det är inte så enkelt som du får det låta, för man måste ändå ha ett starkt psyke för att kunna få den insikten.
Nej. Det är bra att du säger det, för att det kan låta enkelt när jag säger det, men jag kan ta exempel som när jag var i Valladolid. Och jag gjorde inte så många mål första halvan. Och supporterna började bua. Och för mig i mitt huvud är så, om du inte är med mig när jag är som sämst, då vill jag absolut inte att du ska vara med när jag är som bäst. Så då började jag göra några mål. Och när du gör 2, 3, 4 mål i rad, då är det en journalist som frågar, tror du att buropen kommer omvandlas till applåder? Då sa jag så här, nej, jag vill ha burop fram till maj, till sista matchen. För i slutändan, det här är som när någon har cancer. Det är då man ser vem som är nära vänner, vem som inte är nära vänner. Men sen när jag är fri från cancer, varför ska jag ha folk som kommer till mig? Så vad händer då? Varje hemmamatch var ju nästan som bortamatch för mig. Det är 25-28 tusen som bara buar. Men jag fortsätter göra mål. Så att efter en sån säsong, det är klart man blir stark i sans mentalt. Jag tror att den säsongen formade mig som person efter det.
Var det där du fick den här ledarskaps...
Inte så mycket ledarskap, men mer psyket. Det är väldigt lätt att folk säger så här, vet du, jag bryr mig inte om vad folk säger, bla bla bla, det här snacket man har framför folk. Mm. Men sen går man till sin säng och med sina egna tankar och tänker, vet du, jag bryr mig faktiskt om vad folk säger. Men nu, du vet, man
vad har du för råd till de människorna? För jag är en av dem.
Vad sa?
Jag är en av dem som kan visa att jag inte bryr mig, men jag går och lägger mig. Min hjärna bara... Alltså hela tiden. Vad har du för råd till mig?
Så här. Jag ska ge dig ett praktiskt exempel på där du kommer säga...
Aha.
Lite aha. Om jag säger till dig, om du skänker pengar till någon som är fattig. Är det här 50% bra? Är det 100% bra? Finns det någonting negativt som du skulle kunna säga med en sån gest?
Nej.
Okej. Men då gör du det. Sen någon kommer säga, varför ger du inte dubbelt? Eller någon kommer säga, varför ger inte du till den andra personen? Varför ger du till den personen? Mm. I slutändan, vare sig du tycker att det är 100% bra, någon kommer hitta någonting negativt. Och om du vet om det här, då allt annat, det spelar ingen roll vad du gör. Så i slutändan, vet du vad det är? Så länge du omringar dig av nära vänner, av din familj, så länge du är glad med det du gör, allt annat, det måste vara brus. För att i slutändan, du kan inte tillfredsställa alla andra. Och varför ska du göra det? Alltså av vilken anledning? Jag behöver inte någon annan kärlek.
Noll kommentarer på den.
Ja, men så här. Det krävs egen träning. Att, jag brukar kalla det så här. Jag har två röster inombords mig. Den negativa är alltid den starkaste. Men jag ska se till att den positiva blir alltid starkare för varje dag som går. Och det behövs träning med dig själv. Du tränar. Till slut du kommer reagera mindre för saker och ting. Så att det är träning som behövs. Och det är inte så enkelt som jag får det låta nu. Men... det är träning med dig själv och du måste också vara hela tiden uppmärksam på att du är så.
Är det en mognadsgrej också? Att ju äldre man blir desto mindre bara så här...
Alltså, mognad, alltså ålder, men också så här, hur många situationer har du varit med om också.
Såklart.
För att du kan vara 30 och har varit med om 2 situationer. Mm. Du kan vara 25 och har varit med om 25 situationer. Mm. Så att situationen är det som gör en att bli äldre. Och så jag tror också så här, man ska inte... när negativa tankar kommer, man ska inte försöka ta bort dem. Man ska försöka bearbeta dem. För när man gör det, då blir man också starkare för varje gång såna här saker uppstår.
Preach, brother. Ska vi
dra något annat? Långdraget på den här, va? Ska jag se en till då? Ska ta lite snabbare. Pengar, deals. Jag vet inte vad din fråga vill skriva om den.
Vad sa du?
Vad blir frågan på den?
Det blir... jag vill veta om deals som sprack.
Sprack är väl kanske fel ord.
Så inte blev av, men som kanske
mer att jag inte valde det.
Okej.
Innan jag kom till AIK till exempel så hade jag deals för att vara kvar i spanska högsta ligan till exempel. Men där för mig, jag kallar inte för sprack, utan jag själv valde att inte ta det. För att jag ville, efter 10 år utomlands, så valde jag att komma tillbaka till, eller komma till AIK. För att liksom vara i Sverige och vara i Stockholm och sådär. Så där är ingenting som spricker.
Mm.
Det är väl mest det jag kan känna så här, bara så här uppe i huvudet. Sen har det funnits när jag lämnade AIK 2015. Har varit deals överallt. Men det är ingenting som jag liksom tänker på. Utan jag är så här, vet du, blir det inte av så blir det inte av. Blir det av så blir det inte av. För mig det är liksom sak samma. Sen så gick jag ju till San Jose sen. Och sen efter det så gick jag till Getafe. Så att hade jag förmodligen tagit några deals på den tiden, då hade jag aldrig fått spela La Liga igen när jag var, 31 år. Så att när en dörr stängs så en annan dörr öppnar.
Hur mycket påverkar pengar i ens beslut? Är kärleken för fotbollen större liksom?
Beror på vart man är också i sitt liv. Är man 20, är man 30? Jag menar, om jag är 31 och... får en 3-års deal i Dubai. Det är ganska svårt att säga nej. Men däremot om jag är 31 och spelar i Inter. Eller om jag spelar Juventus eller Milan. Ganska enkelt kanske säga nej till Dubai. Så att det beror på lite grann vart man står någonstans. Och i slutändan. Det är upp till var och en. Alltså vem är jag som ska säga till någon annan. Gör det inte si, gör det inte så.
Men vad gjorde du själv? Vad prioriterade du själv?
I vilken ålder? För det är jätteviktigt.
Säg, innan du kom tillbaka till AIK, senaste sessionen. Då var du...
Andra sessionen i AIK menar du?
Mm.
Ja, då kom jag ju tillbaka till AIK för jag kände att jag ville spela i AIK.
Mm.
Och det är inte så att det är stora pengar i AIK till exempel. Men det är den situationen. Men sen så när jag var i La Liga så det finns ju klubbar som erbjuder och man tänker så här, okej, vilken är bäst? Man ser att det finns mer pengar på en annan klubb och man märker att det är ungefär likvärdigt. Det är klart man går kanske efter pengarna. Så att det beror på lite grann situation. Det är svårt att säga att man går efter pengar eller man går efter kärlek fotboll.
Hur tycker du att värderingar utav spelare idag är? Är de fair eller har man bara svävat iväg?
Alltså om man tittar på... Om man kollar på liksom, det här vi snackar om... Säg tidigt 2000-tal. Där liksom de... Alltså vi snackar om topp fotbollsspelare. De värda kanske...
Jan Beckham.
Ja, men innan det till och med. Mm. Så var det liksom på kanske 300 miljoner övergång. Och du kollar på Neymar, var det 2,4 miljarder. Något sånt där. Alltså det... Men samtidigt så... Allt blir bara dyrare. Alltså inte bara fotbollen. Alltså bara kolla nu, villorna blir dyra. Alltså allt blir dyrare. Så i slutändan, allt bara hänger ihop. Så att om det blir billigare, då kommer allt annat bli billigare. Så att för mig, det är så här, det är saksamma. Liksom.
Bra, du fick ändå många, många svar om pengar och kontrakt. Nästa kort.
Nästa. Barndom.
Vi bröder lite väl med dina föräldrar och så här. Men vi går in på de kulturella aspekterna. Du är eritrean.
Mm.
Är du född i Sverige?
Född i Sverige.
Jag antar att föräldrarnas uppfostran, de gav dig bästa av båda världarna.
Jag tror att de gav mig den eritreanska uppfostran, men sen blev lite påverkad av svenska samhället. Ja.
Hur är den eritreanska uppfostran?
Nej, men det är klart, den är väl hård. Alltså inte hård kan jag inte säga. För jag hade ändå lycklig barndom.
Disciplinerad?
Väldigt disciplinerad. Det var väldigt viktigt att när man lämnar hushållet så är du en spegelbild av uppfostran som du får hemifrån. Så att när man var med sina kompisar, man hade ens föräldrar i tanken liksom.
Mm.
Och det värsta, jag kommer ihåg när jag var yngre, det värsta som fanns det är när man gick till de här kvartssamtalen i skolan.
Yeah.
Och läraren ska berätta den riktiga dig från skolan. Den där promenaden hem, jag tycker, alltså, jag kommer få kaos hemma. Men sen du vet, det händer någonting efter när man är 8-9 år. Föräldrarna börjar känna att så här, du börjar bli äldre. Då var det mer samtal. Och du vet, mina föräldrar krigade med jobb. Men du vet, jag fick alltid pengar när jag ville ha det. Det var aldrig liksom, nej du får inte det här. Du får inte si, vi har inte råd med det här. Det spelar ingen roll. Sen tror jag att mina föräldrar är lite grann som smink. Att om vi kanske inte hade råd med vissa saker, de sa inte det. Det var så här, du ska bara ha det du vill ha, inga problem liksom. Sen mycket så här, tänka på familjen. Det är så enkel grej som det, om du ska köpa en dyr vinterjacka. Jag själv började tänka, är det här värt mina föräldrar, pengar hit och dit? Nej, vet du, jag tar inte den för 5 000, jag tar den för 2 000. Mm. Så mycket så tänka, så att bra uppfostran.
Barndomen i Husby då?
Vad sa du?
Barndomen i Husby.
Jag bodde första 10 åren i Tensta. Sen jag flyttade till Hässelby i 2 år. Och sen efter det så Husby från jag var 13 till jag blev 18. Så att jag har ju bott i de här ställena. Inte i semivuxen ålder.
Mm.
Vet, jag tror att man formas efter gymnasiet. Där man måste liksom ut på arbetslivet. Vissa kanske inte får jobb. Vad gör man då? Och jag fick aldrig känna på det där. För att jag blev ju proffs direkt efter när jag tog studenten. Mm. Så att det var ju skola, fotboll, gå hem och göra läxor, spela fotboll på gården. Sen blev man proffs. Så jag har liksom aldrig se de där utmaningarna som det kan finnas i förorten från de som är från 20 kanske till 25 års åldern. Den har någon annan bättre bild än vad jag har. Vet? Men jag kan alltid fråga folk, så jag har aldrig upplevt det själv.
En förutfattad fördom folk har kanske att du har haft den bakgrunden?
Att jag haft den, eller?
Mm.
Kan vara, jag vet inte. Men jag har alltid sagt att jag har aldrig gått igenom de där svåra perioderna. För att, som sagt, jag tog studenten och sen direkt efter var det ju fotbollsproffs och bra lön. Och, ja, och allt vad det kommer med fotbollen. Så att, men däremot har jag liksom kusiner och så som har växt upp där och kan fråga dem, men aldrig liksom att jag har fått se liksom de utmaningar som finns, som jag vet finns. Men de måste jag fråga några andra.
Jag får syna på en ny lapp nu då.
Ny lapp, vad ska vi bli här då? 10 000 timmar? Träning?
Träning. Jag vet att typiskt Henok går ut om träningspass som han hatar.
Vad är det då?
Men som du vet om att du måste göra för att bli bättre. Hur såg en sån träning ut?
Nu menar du eller förut?
Allmänt. Du, ett träningspass som du bara fruktade, men du visste det här är bra för mig.
Löpa utan boll. Det finns inget värre. Speciellt också när vi går på semester efter säsongen i slutet av november. Och sen är det 6 veckors semester. Mm. Varav kanske 2 veckor är där man gör ingenting. Men sen är det 4 veckor då du ska ut och löpa. Det finns inget värre. Alltså det är som att jag får eksem på hela kroppen. Jag hatar det. Alltså det är med hela mitt liv jag hatar det. Men jag har så pass stark psyke. Jag vet om att det här kommer göra att jag kommer sen få njuta sen när jag är på fotbollsplanen. Eller jag är sån kost där jag äter ingen gluten, jag äter ingen mjölk, ingen socker, ingen rött kött. Så om du frågar mig, är det här roligt? Är det det värsta som finns? Men jag tänker, jag maxar det sista jag har. Sen när jag är klar med fotbollen, jag kommer göra kaos. Men du vet, det finns ett annat syfte. Mm. Och det är inte bara här, det är även på arbetsmarknaden. Jag tror att folk som håller på med viss jobb, de tänker, vet du vad, det här är tråkigt. Men om jag gör det här så finns det ett annat syfte som kommer ha roligt. Så länge du vet vad slutdestinationen är, då är man villig att göra hårda jobbet nu.
Jag berörde lite det här med ledarskapsstil. Jag blir så här, du måste bli en tränare.
Det är det som är tanken.
Sen får det är tanken. Hur utvecklar du den här ledarskapsstilen? För att den är väldigt unik. Det är slogan du har hela tiden.
Nej, men jag hade en förening där vi startade i Division 7 för var det här 2011. Jag startade med mina kusiner och vänner och min pappa. Och gick hela vägen till Division 3 fram tills att jag var tvungen att lämna för att jag blev klar för Getafe. Mm. Och är det någonting, ett råd som jag kan ge till alla som vill vara tränare, det är att testa på att vara tränare i de här lägre divisionerna. För att du måste vara så supertydlig i din kommunikation. Det har varit flera gånger. Jag kom åt en spelare och sa, hamna rätt sida om bollen. För mig det är jättetydligt. Mm. Men han sprang hela vägen till halva plan och bara ställde sig där. Mm. Jag säger, vad gör du? Nej, men rätt sida om bollen. Så för honom det var mitt linjen. Det var den här linjen. Och jag tänkte, okej, vet du vad? Det är inte ditt fel. Nej. Det är mitt fel. Mm. Så nästa gång, jag måste lära mig. Så du blir supertydlig hela tiden och du får också testa på ledarskap fast i realtid. Mm. Det är inte det här, du får en bok, du ska läsa boken för att i Division 7 och Division 6, för det första, folk betalar för att vara med där. Det är medlemsavgift.
Exakt.
Du har inget B-lag, så helt plötsligt är det 30 spelare, men det är bara 11 som ska spela. De är där på sin fritid. Du kommer dit 8:30 på kvällen. Det är ganska många utmaningar.
Såklart.
Och du gör massa fel i början. Men sen sakta men säkert, du skalar av de här felen och du blir bara bättre och bättre och bättre. Och det, i särklass bästa råd jag kan ge till tränare, det är att gå till de här lägre divisionerna för att det är så många utmaningar där. Och klara av det där, då kan du klara av vad som helst.
Men var har du utvecklat din stil ifrån?
Därifrån, från den tiden. Mm. Jag var där i 5 år. Gjorde massa fel. Men blev bättre för varje år som gick. Och även lyssna på andra människor. Ja, på den tiden så hade en kompis till mig som var tränare. Som var tränare kanske i 10 år. Mm. Jag frågade honom, den här utmaningen, jag tänker så. Han säger, men vet du, har du tänkt på det här? Aha, okej. Okay. Precis som det vi pratade om innan. Att man ska alltid prata med någon som har utfört de här sakerna tidigare. Så att från den tiden så utvecklar man en stor del.
De här 10 000 timmarna i träning. Hur tillämpar du det i dina träningar med de du tränar?
Jag tänkte inte så mycket på att det skulle vara 10 000. Utan jag tänkte mer på att lite grann så här. Vi ser att du är med och det finns en annan som är med. Och sen ska ni utföra samma övning. Men jag märker att du är lite före. Varför ska du göra 10 000 timmar som han? Utan det är ju bättre att du gör kanske 5 000. Och sen andra 5. Ja, exakt. De andra 5 då utvecklar balans. Så att det är inte så mycket att lägga 10 000 timmar på vissa saker. Utan det är mer att jag tar det till en viss nivå. Märker jag att det är bättre än det, då ökar vi den nivån. Och alla ska få den nivån som passar dem bäst. Annars jag tror att man kastar bort mycket tid.
När fick du kaptensbindeln?
2018.
Så du har haft den nu, du närmar dig tre år?
Till det och, ja, exakt, tre år. Fjärde år nu.
Fjärde år, 2021, tre...
Ja. 18, 19,
ja,
2021.
Ja, exakt, exakt. Vilken press kommer du med, eller... Ja, vilken press kommer du med att bära den kaptensbindeln?
Alltså, jag är glad över att jag hade de här åren som jag hade som tränare i de här lägre divisionerna, för man kunde ta med sig det ledarskapet in i det där. Hade det inte funnits så tror jag att man hade kanske var lite stressad i början för att komma in i det och så. Men sen jag kom in ganska snabbt. Men sen så, det är klart, det kom ju bara så där. Nisse som var kapten slutade i februari 2018 på grund av hjärtat.
Exakt.
Och då var det liksom dagen efter här, du får den. Liksom. Mm. Men,
kändes det givet för dig då? Att det var din namn stod
just,
på den?
Just där och då så kändes det givet, definitivt. Och sen så, ska jag säga så här, vi är många ledare i AIK, så att det är väldigt tacksam uppgift. Jag menar, det är inte som att jag går och spelar i Division 2 och jag är den enda som är äldst, utan det finns många ledare. Jag tycker att när man har många ledare, då kommer man också nå många spelare i laget. Så att, bara för att man har kaptensbindeln betyder inte att vi inte har ledare i våran trupp.
En match som sticker ut för dig, allsvenska, senaste 3-4 åren. Någon som du...
Som är nummer ett.
Som är nummer ett.
2018, Hammarby hemma. Och det här är ändå, vad är det? Det är två mål kvar av serien och det är ganska tajt i tabellen. Och efter 12 minuter så ramlar jag, jag får straff och jag fintar bort målvakten. Han har gått åt höger, jag ska skjuta till vänster. Precis som Rashford.
Rashford.
Exakt samma. Yeah. Att man träffar till det med knölen, den går ut. Och det här är liksom 50 000, vi har tagit rekord på Friends inför AIK-matcher. Och sen så andra halvlek så Hammarby gör mål. Och de fyra, och man tänker direkt att jag har ställt till det här liksom. Men sen man ser mot linjedomaren, han blåser offside. Det är där då känner man direkt att vet du, jag har chansen nu att ändra saker och ting. Så under 75 minuten, jag och Tarik går på en kontring mot fyra Hammarby-spelare. Och han passar i rätt läge, så man dundrar upp den i krysset och vi vinner 1-0. Och när man har fyllt år dagen innan också. Och den där, hela den där, att sen leda till SM-guld i året också. Det är sent att man kommer nog aldrig glömma det.
Fint minne. Jag tänker, du nämnde att du under stigdiet, när karriären är över, vad är det första du kommer att bara glufsa i dig? Som du hållit där borta ifrån?
Alltså jag har inte tänkt så långt. Jag har bara tänkt att det får komma som den vill, men det ska vara några månader där det är verkligen så här lugnt tempo, göra vad du vill. Det har varit väldigt mycket nötande i 20-årsperioden. Men bara liksom bara ta det lugnt och sen bara. Det kroppen säger, det är det du gör.
Nej, nu hoppas jag inte att det är datum som är nära. Men du känns som en man som har struktur, plan, målmedveten. Du vet exakt vilka perioder du vill fasa dig in i. När lägger du skorna på hyllan?
Svårt att säga datum, men jag tror att man kommer göra det när kroppen säger så här, vet du, jag klarar inte av det. Jag vill inte ha så här att du går på kryckor och så ska du spela fotboll. Liksom.
Nej, exakt.
Jag känner att vet du, det är dags och då kroppen kommer säga åt. Och sen ett råd jag kan ge till alla fotbollsspelare, det är att håll på med saker och ting utanför fotbollen ungefär 2-3 år innan man tror att ens karriär kommer ta slut. För då är det lättare att se att det här var bra, det här var inte bra. Så att man inte slutar och så helt plötsligt ska man skaffa sig ett nytt liv. Det är då man ska testa på saker och ting, utan gör det tidigare. Och då är det också lätt att veta vilka saker som är bra och vilka som du inte gillar. Så vet du, när du slutar, då vet du exakt vad du ska göra. Så inte blir den här...
Stressen.
Ja, stress, men folk blir deprimerade. Sen beror det på lite så här bakgrund, men det är många fotbollsspelare, oftast är inte de som börjar konversationen i ett rum.
Nej.
Oftast är det andra människor som börjar konversationen, sen fotbollsspelare hakar på.
Exakt.
När du är klar med fotbollen, det går några år, ingen kommer minnas dig. Om inte du heter Zidane, typ.
Ja, exakt.
Om jag ska säga till dig nu, vem är vänsterback i Valencia 95? Ska jag säga.
Oh, shit.
Du har ingen aning, men säkert... Jo, men, men du ser honom på gatan. Och du vet, nya generationen kommer aldrig veta vem du är.
Nej.
Folk är vana med att ta bilder, autograf. Allt det här försvinner.
Nu innan intervjun,
Det sker nu för man är fotbollsspelare. Yeah. Men sen så, du vet, och då är det väldigt viktigt att man inte identifierar sig själv som fotbollsspelare. För det kommer inte att sluta, utan du måste identifiera dig själv som, i mitt fall då, Heno Goitom, och jag identifierar mig. Och klarar man inte av den övergången, det är lätt att man blir deprimerad. Så att testa på saker till innan man slutar karriären.
Det finns inget bättre, lämpligare sätt än att avsluta den här intervjun på med de visdomsorden. Stort tack för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Vi gör kanske en part 2 snart, vem vet.
Inga problem, jag är här.
Tack.